Innan vi drar igång så vill jag bara berätta, jag vet inte om du, Jakob, vet hur det gick till när jag fick den här rollen i podcasten.
Vilken roll pratar vi om?
Alltså någon slags programledarroll eller alltså den här rollen bredvid
dig. Den rollen du sitter och har just nu.
Bisittare till dig. Ja.
Ja, bisittare som inte jag kallar
det. Nej, men jag provspelar ju väldigt många gånger.
Ja, det måste man göra för att få ett jobb.
Ja, så är det ju. Alltså jag fick ju provprata då för att få den här rollen i min egen podcast.
Ja. Det tycker jag är rimligt.
Ja, men eller hur? Bara att det är tydligt, för jag tänkte prata lite om det sen. Ja. Att det är väldigt viktigt just att folk...
Rätt man på rätt plats.
Ja, exakt. Att det inte bara är nepotism och så vidare.
Nej, det är ju inte bra.
Utan så när jag hade en podcast så tänkte jag att det här är ingenting som jag tar bara sådär. Utan jag provpratar. Och om jag har det som krävs så tar jag rollen. Och det hade jag då. Och det är tur att jag gav mig själv den rollen.
Ja, men då känner man sig också mycket tryggare när man sitter på sitt jobb och vet att jag är värd att sitta här.
Exakt så.
Det fanns så många som sökte, men jag hamnade här.
Precis. Ja, men det är bara tydligt.
Ska vi köra då? Då gör vi. Radio Play.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, K. Svensson om livet efter skandalen.
Om jag och min familj drar runt liksom med en kundvagn framför oss om några månader, så tycker jag fortfarande det låter lite mysigt också.
Om nepotismen i filmsverige.
Nej, men jag menar bara provfilmer som alla andra. Då skulle vi rada upp 100 skådespelare. Och så måste alla, var och en, gå in i ett rum och ligga med Filip Hammar.
Ja,
och sen får han bedöma dem.
Och Jakob regisserar sin egen reality-serie.
Men då kommer jag med regi till K. då, att du är skadeglad den här gången. Och Messiah är lite bipolär.
Det är fredag kväll och jag är på ett humör. Jag har inte, det var lite ny.
Ja, det är välkommen till Freak Show, det är fredag kväll. Jag heter Messiah Hallberg och jag sjöng lite grann där.
Ja, lite kuplett. Är det lite Henrik Dorsin-stilen du jagar?
Ja, jag försöker ju varje vecka komma med någonting lite nytt.
Svårt tror jag, i och med att Henrik Dorsin har pinkat in kuplettdelen, att du ska komma köra om han på insidan med din stil.
Ja.
Att du improviserar lite så här, lite jazz-kuplett. Det är fredag kväll.
Ja, men det, jag tycker det.
Men testa på.
Ja, tack Jakob Ökvist, du ser glad ut. Kvällens fredag. Gäst, ingen annan än K. Svensson. Hej!
Hej! Vad är det jag fattar inte det här. Varför pratar ni om att det är fredag kväll hela tiden?
För att det är det.
Men vet ni när era lyssnare... För den kommer ut fredag morgon, va?
Ja. Alltså själva programmet släpps fredag morgon.
Ja, men det är fredag. Och nu är det onsdag förmiddag. Men ni tänker att det är så förfest.
Vi jobbar inte och får inte folk i skolan på... Varför säger vi fredag kväll?
Det är en jävla sån live.
Det är härligt.
Ja, sån late night fredag. Ja.
Friday night live.
Det är en
live.
Sån dröm många har att så här, man lyssnar på den här podden när man liksom laddar upp för kvällen så sätter man på.
Du vet, du is i drinken, det knastrar.
Det är förfest, på med Freak Show. Podden dånar från hifi-anläggningen. Alla är där.
Och ingen vill att man sänker heller. Höj det där pratet.
Höj Jakob, höj Anna.
Han som sjönk kuplett, kan vi ta den igen?
Jag undrar om det är någon som lyssnar och faktiskt kör det här på någon slags förfest innan ni ska ut. Skriv gärna till oss.
Ja.
Vi finns på Facebook och Instagram. Det skulle bli väldigt intressant.
Det är också något man gärna gör på en förfest. Sätter sig och skriver.
Ja, men det kan man göra sen efter.
Jag tror inte det förstör den här hypotetiska förfesten som vi ser framför oss alls om någon sätter sig och mejlar lite. Jag tror, logga in på din Outlook.
Har du glömt lösenordet så får man de här konstiga snirkliga bokstäverna man ska försöka härma när man skriver in. De är alltid svåra om det är stor eller liten bokstav. Vad är det för bokstäver? Du vet när det står så här, skriv in de här bokstäverna så kan du få tillgång till ditt lösenord.
Just det. Om förfesten inte var på gång innan så är det definitivt det nu. När
nu sitter folk och nickar instämmande.
Nej, men nu ska vi välkomna vår gäst.
Alla ni som har ett primtal som lösenord, drick nu.
Vilken jävla förfest.
K. Svensson, komiker och radiopratare och lite allt i allo.
Ja, det kan man säga.
Ja,
verkligen.
Om du går på förfest, när du sträcker fram handen och du inte känner alla i rummet, eller man kanske aldrig titulerar sig med yrke.
Ja, ibland får man ju fråga. Men det beror liksom på lite vilket humör jag är och vilket liksom, hur jag vill liksom, hur ställda jag vill göra andra. Men är jag på liksom jävligt humör så brukar jag säga konstnär.
Jaha.
För det får alltid folk liksom att lite... Det blir liksom något de måste förhålla sig till. Lite kaxigt också att säga konstnär.
Ja, det är svårt att bemöta.
I värsta fall, liksom vill jag inte snacka så mycket, så säger jag att jag är arbetslös.
Ja, det brukar döda konversationen då folk vänder sig till nästa.
Då har de inte så mycket mer frågor om det. Att, nej, men jag jobbar inte, säger jag ibland.
Därför jag vet att Johan Glans, innan han blev Johan Glans med hela svenska folket, han hatade att gå på fest just för att han fick frågan vad du jobbar med.
Ja.
Och han ville inte säga komiker för han tyckte det var pinsamt.
Jag
så
vet.
Att han brukar säga att jag studerar. Då slapp han liksom.
Han ser faktiskt ut som att han studerar fortfarande. Ja. Han har väldigt sån,
han har kvar den.
Någon sån obskyr kurs.
Överliggare.
20 poäng norsk historia.
Ja, men jag vet inte vad det är med komiker, men det är ju något med det som gör att man inte vill säga det.
Ja, men det är väl också för att om man inte, är det inte så enkelt, helt enkelt att om den personen som man pratar med inte känner igen en, så har man inte riktigt nått så långt, och då framstår man bara som att det är som att gå runt och säga jag jobbar som clown.
Ja.
Eller jag är såhär, vaha, du jobbar på eller, någon slags cirkus alltså, eller någon slags,
Ja, jag är en rolig kille.
Ja, exakt.
Men det är inte också att folk säger, vad jobbar du med, jag är stand-up-komiker. Går det bra?
Mm.
Ja, det går ganska bra. Men varför känner jag inte, alltså det ligger i sin natur att ingen i rummen känner igen den. Då går det verkligen så jävla bra.
Då har de inte att ställa frågan.
Nej, exakt, Johan Rheborg kliver in på en förfest. Frågan slips ställas.
Ja, det är ju skönt.
Ja,
det är skönt. Jag kommer ihåg första gången jag precis började som komiker, kanske 6 månader in, så gick jag på ett bröllop och så satt jag vid ett bord och så sa jag att jag är komiker, och jag kommer ihåg hur arg jag blev att ens någon frågade vem jag var. Jag hade gjort kanske ett tv-program och jag blev helt vansinnig, och nästa fråga var så här: jaha, har du träffat Johan Glans? Och jag satt och kokade på det här bröllopet. Jag minns inget från resten av kvällen. Nej, jag vet inte om det är min självkänsla som är så låg eller om det är, jag klarar inte av.
Jag kan tänka mig att du redan efter första giget tryckte upp visitkort med Saja Hallberg, komiker.
Vet du vad? Att jag hade visitkort redan när jag gjorde min praktik på journalistutbildningen som jag gick runt och delade ut till folk.
Nej.
Jo. Vad stod det på?
Reporter.
Student.
Efterlyst.
Reporter.
Stod det?
Det funkar
rätt
bra.
Hade du tryckt dem själv?
Vet du vad? Det var faktiskt kvinnor som hörde av sig. Så vi tog fram mina visitkort och jag delade ut dem så som en sån mobilförsäljare på stan.
Lite så van.
Ja. Ja. Ja.
Med två fingrar bara.
Och någon bara reporter. Jag behöver en reporter.
Nej, men de kanske ville, antingen ville de ha ett knäck då, eller att de ville ligga med mig.
Ah, ja, det var lite både och där.
Ja, någon slags
andra. Jag tror reporter är bättre än komiker just.
Ja, komiker är inte så bra.
Nej.
Men du, apropå igenkännande då, för ja, två år sedan så var du väldigt i media för en händelse. Det var så att säga lite kaotiskt ett tag.
Ja, det kan man säga. Ja. Ja, det kan man väl säga.
När du ser tillbaka på den händelsen nu, förutom att du fick en superbra show utav den, persona non grata finns,
ja, tack
på Spotify.
Så mycket, tack.
Var det värt det? Skulle du göra om det?
Alltså jag är lite kluven till det där, för att på ett sätt så skulle jag ju inte göra om det, såklart. Å andra sidan så har ju, jag skulle inte vilja vara utan konsekvenserna det fått. Ja, jag säger så. För att sen den dagen så har jag ju kunnat leva som mycket, mycket, mycket mer fri konstnär. Jag har ju liksom en no job policy. Att jag liksom inte tar, jag bestämde mig liksom då så här, ja, för de som kanske inte vet, jag kan bara dra kort så här, att jag förlorade alla mina jobb, alla mina anställningar, alla mina antaganden, klubbgig och så vidare.
På ett bräde.
Det var väl liksom, hade vi tagit en 10 år att bygga upp den plattformen. Då tänkte jag liksom så här att jag skulle kunna lägga det här året nu på att liksom vinna tillbaka så mycket som möjligt. Och så tänkte jag så här.
Av det du hade förlorat?
Ja, precis. Ja. Jag kanske kan liksom
ringa och be på dina knän.
Precis, börja liksom. Jag fick ju ganska snabbt, eftersom det då blev känt att jag också var utan anställning. Så det var rätt många som hörde av sig och behövde manusjobb och sånt där. Mm.
Under bordet då?
Jag gjorde några jobb också nästan direkt. För jag tänkte så här, jag vet ju faktiskt inte när jag får pengar nästa gång.
Nej.
Så jag liksom skrev, vad heter det, spökskrev lite heter det väl.
Ja, just det.
Men så tänkte jag att fan, det är bättre att gå åt andra hållet liksom, att gasa ut i vildmarken nu och
liksom, aldrig titta tillbaks
på det här. Och det har varit, det är så, jag jobbade väldigt mycket för, och jag jobbar ganska lite nu, och jag uppskattar ju det här väldigt mycket. det jag har. Men så här, det är klart jag hade inte gjort det på samma sätt.
Nej.
Jag hade inte skjutit ut mig själv på samma sätt ur det. Men
du har ingen sån här trygghetsnarkomani eller bekvämlighet. Jag menar, för det är ganska varmt och gött inne på Sveriges Radio, kan tänka mig. Man har sitt lilla kort.
Precis.
Man har sina timmar. Man har sin månadslön. Man känner cheferna, det är lite härligt.
Precis. Nej, jag romantiserar nog liksom osäkerheten mer. Mm. Tror jag. Jag trodde det skulle vara... Det har inte ens hjälpt att skaffa barn för mig. Jag romantiserar ändå liksom...
Totala osäker.
Om jag och min familj drar runt liksom med en kundvagn framför oss om några månader, så tycker jag fortfarande det låter lite mysigt också.
Ja, det gör det faktiskt.
Det är konstnärsdrömmen ju. Men barn har ju påverkat... Men jag har ju varit någon slags egenföretagare hela tiden som jag haft barn. Så det är ju härligt också. Men det är också, kan ju också ibland vara... Jag kan ju ständigt lite gå runt mot i magen för att man inte vet. Även om jag då inte så att säga brände alla. Jag har inte bränt broar. På det sättet så har man ju aldrig. Man vet ju aldrig riktigt vad man gör härnäst.
Nej, precis. Det är ju skönt att kunna. Men just barn är ju också. Man får ju gratis pengar. Alltså det är ju helt sinnessjukt.
Hur mycket pengar? Ja, man förstår ibland den statliga effekten.
Man förstår de som liksom gillar att gå på bidrag jättemycket för att det är
också en värme och en trygghet.
Alltså,
och
det är ju verkligen
rasslar in där.
Man tänker ju, gud vad sjukt, jag får 80% av det. Man slår in någon sorts tak i för det, men
Jag gör ingenting.
Och det jag är hemma och leker med min dotter och det bara rasslar till.
Jag plötsligt förstår man varför folk i Flen har 18 barn.
Så jag lägger ett pussel med min dotter och tänker, nu tjänar jag 500 spänn.
Man står i fönstret 07:00 och ser folk rusa, springa över gården där. Gå, tänker, era dumma
ska
jävlar.
Ska vi gå till McDonalds? Tjäna 300 spänn om vi gör det.
Vi går plus. Vilken restaurang? Du får välja vad du vill, älskling. Ja, det är härligt.
Men sen då, det här var ju då 2015... Många var ju då, menade ju då, det, snabbt sammanfattat, så var du var berusad och var otrevlig i radio.
Ja, mot, ja, det var jag minst sagt.
Ja, minst sagt, absolut. Jag kanske förmildrar det lite grann. Du var väldigt, du sa saker
som man... Full.
Ja, det var det. Du sa saker man absolut inte ska säga, nej, tycker jag. Men sen då, 2 år senare, så kom ju hela MeToo-grejen.
Ja.
När väldigt många människor outades, försvann. Bland annat folk då som hävdade att det som du då gjorde 2015 var en del av en slags kultur, någon slags manlig komikerkultur där den här typen av åsikter frodades och fick yttras utan att någon sa till och så vidare. Mm. Vilket fick mig ödets ironi, kan man väl säga, att vissa av de här människorna som jag då tjafsade med på Twitter 2015, sen plötsligt bara försvann efter den ena historien efter den andra.
Det var lite lustigt.
Ja, det var lite lustigt var det. Det blev liksom nästan som att de försökte rena sina egna samhällen.
Men det tror inte jag är särskilt ovanligt. Nej. Helt enkelt. Nej. Att man liksom, den, varför gör inte, vad brukar man säga? Den som tycker rätt gör inte alltid rätt. Så brukar man inte säga. Man brukar formulera det mycket mer elegant liksom, om man är Sokrates. Ja. Men det fanns en del av den kritiken som jag hade väldigt svårt för. För jag tyckte ju själv att jag hade gjort något extremt. Mm. Liksom något väldigt ovanligt och udda. Och så får man höra så här att det är typiskt killar. Jag tänkte, var det verkligen typiskt killar? Var det inte så här jätteovanligt och extremt gjort?
Är vi inte alla överens om att det var helt superovanligt?
Så här, det här är typiskt killar, sitta och göra så här. Och jag tänkte så här, men herregud, det har aldrig gjorts för.
Varför eller måste... sen.
Eller sen. Så kan ni inte ge mig liksom någon cred för originalitet i alla fall?
Mitt värld.
Nej, du helt plötsligt blev du som någon slags Lars Ohly. Alltså, när han sa så här, jag har kanske tafsat på en kvinna, men jag är bara ett offer för patriarkala strukturer.
Ja, jag vill ju säga tvärtom i så fall.
Ja, exakt.
att jag är ju en extrem person.
Ja, exakt. Du är en konstnär som inte kan kontrollera dig själv.
Nej, uppenbarligen inte.
Men då när det var som värst, för vi ska lämna det sen. Men jag hörde en historia om att de även plockade bort din och Nanna Johanssons böcker och så vidare.
Ja,
stämde det?
Det gjorde de faktiskt. Akademibokhandeln gjorde det.
Ja, det är ju alltså, när man ser tillbaka på det två och ett halvt år senare, det är ju helt sinnessjukt.
Jag tycker faktiskt det är lite sinnessjukt. Jag handlar inte böcker själv, men jag är inne och värmer mig ibland på Akademibokhandelns lokaler.
Med din kundvagn.
Det är intressant. Det är intressant att se vilka böcker som är kvar nu.
Ja.
För att det ger ju alltid folk väldigt, folk har väldigt lätt, när det kommer till böcker just, man märker det lite heligt för folk. Att så här censurera eller liksom revidera Astrid Lindgren och så här. Folk, steget bara liksom så här, den boken tycker inte jag om. Alltså du tycker liksom om nazisternas bok. Det är en sån, man märker vilken, det här bränna böcker är en sån symbolhandling verkligen. Allt med böcker blir väldigt känsligt. Så där tror jag nästan att det liksom svängde lite för mig. Att det kändes som ett så här nästan brott mot mänskligheten att inte sälja min fantasyroman för ungdomar. Den såldes ju överallt. Den låg faktiskt etta på försäljningslistorna och sånt där för ungdomslitteratur, även om Akademibokhandeln tog bort den. Men det är ganska intressant att efter MeToo så har man inte, det var också ganska extremt. Jag tyckte inte det var en så här jättestor grej. Jag tänker, vem fan köper en bok på Akademibokhandeln?
Jag gör det.
De kostar ju 100 spänn mer.
Ja, de är dyra. Men då får man också ett sånt trevligt bemötande från gummorna i kassan.
Ja, kanske.
Och en stämpel.
Ja. Jag ska vara ärlig, jag går dit bara för att hon lyssnar på Geniförklarat och brukar alltid berömma min gamla podcast.
Ja, men det är trevligt.
Så då kan jag betala 100 spänn extra bara för att få lite beröm.
Ja, det är det ju värt. Ja.
Nej, men jag menar bara just att det, för att de sålde ju mördares böcker och så vidare. Men de tog bort det för att du i en podcast hade sagt det här då. Det var verkligen persona non grata ett tag.
Ja, det var jag ju faktiskt.
Ja.
Och nu får jag mer liksom jobba för att vara det.
För att ja, det är svårt för att alla andra håller på att droga kvinnor och så vidare, så det är svårt att hävda sig
i
den konkurrensen.
Ja, precis. Men nu är jag väl liksom självvald persona non grata.
Men jag hade, när jag berättade att jag såg din show nu, Deep, på Bondenbar här i Stockholm, så berättade jag för en vän att jag såg det. Och han reagerade på ett sätt som jag tror som skulle glädja dig. Han sa så här, fan vad coolt, liksom, kör han nu. Det känns ju nästan som att gå och se någon som har blivit förbjuden, alltså det var nästan så, alltså, att det var väldigt så indie.
Ja, precis, men jag har ju liksom fått lite ett annat förhållande till publiken, för det har blivit liksom det blivit ett lite statement.
Exakt.
Och se mig, man kan liksom komma inte undan det lilla statement.
Nej, vad är det jag står för?
Precis.
Nu har jag tagit.
Ja, men det är ju inget statement liksom. Men jag tror ändå att alla har någon kompis som kan ifrågasätta det. Så att det är ett skönt litet gäng som kommer att se mina föreställningar.
Men du är väl en av få svenska komiker som jag känner till som har haft vaktbevakning på ett gig?
Ja, det är inte många. Vi är inte många. Nej.
Det är en liten skara.
Kanske den enda manliga. Det kanske är några kvinnor, fast nej.
Vadå? Berätta, när var det här?
Det var 2015.
Efter det här?
Ja, precis. Då gjorde jag...
Nej, innan de visste att det var något på G. Den där jäveln kommer snart sladda till. Du får bevaka den. Vad han säger där uppe. Nej, det här var ju vakter för att det hade kommit något hot, eller vad trodde man att det skulle...
Jag vet faktiskt inte hur hotbilden såg ut, men jag blev avbokad från näst... Jag hade ju en egen klubb i Malmö på den tiden, så därifrån blev jag inte avbokad. Och sen var det Hampus och Marcus på ståuppklubben i Göteborg, bokade inte av mig heller. Men de tog in en säkerhetsvakt istället. Det behövdes absolut inte. Det fanns ingen hotbild alls.
Nej, men det är ändå en fascinerande som stod då precis bredvid scenen.
Nej, han gjorde inte ens det liksom. Nej. Han var nog, han kändes lite som en pensionerad, alltså
att han... Man ringde som veteranpooler. Det finns gamla målare, gamla snickare.
Han såg jättesnäll ut och stod med händerna i byxfickorna längst bak.
Han hade inte kunnat gjort jättemycket om någon...
någonting alls.
Nej, det är ingen sån här, man ser bodyguard, han säger jag slänger mig framför.
Han hade kunnat
Whitney
få
ett
liksom pålitligt vittne efteråt. Liksom.
Den enda lokalen som inte var full.
Precis.
Ja, nej,
men frågan är då, du, egentligen, alltså det är ett bra... Det är en tyd, alltså komma in på ett ställe, det är allt, man ser någon som filmas så blir man alltid lite nyfiken, vem är han, vem är hon, har ett kamerateam, det är ett bra sätt att få uppmärksamhet. att du skulle ta lite av barnbidragspengarna och lägga på
en säkerhet.
Statist.nu, ja, på någon äldre liksom grånad som gick runt, gick före dig in på alla gig.
Och liksom pratar i, vi köper, går till BR och köper någon plastdosa han kan prata i lite.
Kort Svensson kommer in, han anländer strax.
Falken anländer till Örnästet.
Och sen har man bara din kundvagn komma så.
Ja, det är väldigt bra för självkänslan att ha säkerhetsvakt. Alltså man känner sig väldigt viktig att vara ett skyddsobjekt.
Ja, verkligen.
Jag har aldrig varit så imponerad. Min morfar hade ju livvakt. Han var ju dansk minister på 80-talet i Danmark. Så han satt i regeringen där. Och då, jag var ju så nyfiken på den här livvakten. Så om någon skjuter på min morfar, måste du slänga dig framför honom då?
Ja.
Ja, det måste jag. Han dansk också.
Det var
och jag bara så här tänkte, man offrar sitt liv för någon minister. Men det var han var helt hundra på att jag slänger mig.
Ja. Det är ju väldigt coolt.
Att
ha en sån tydlig hierarki i en relation. Man umgås varje dag och träffas.
Jag tar en kula för dig.
Det måste hela tiden vara helt klart att den enas liv är mycket mer värt.
Mycket mer värt.
Det finns väl någon, jag kommer inte ihåg namnet nu, men vilken stor komiker det är som har något skämt om det. Att man säger så att jag skulle ta en kula för dig, min son. Mm. Säger man. Ja. Men sen om det väl skulle hända något så är det inte helt säkert att man skulle slänga sig.
Jag och min fru åt middag med Martin Soneby och hans sambo. Då kom den diskussionen upp. Skulle du ta en kula för mig? Frågade min fru mig. Och jag sa självklart. Och frågade Martin samma sak. Och Martin dröjde för länge med svaret.
Man får inte vänta en sekund i en timma där alltså. Ja. Det skulle väl du också, älskling?
Ja.
Hur ska vi se
hur menar du med kula då? Alltså jag slänger mig.
Att jag dör då? Alltså.
Är det en sån som liksom exploderar in i köttet liksom och roterar?
Men är det
och
inte ganska lätt att slänga sig? Alltså det går ju att vänta. Och så slänger man sig. Alltså som att fejka en straffmiss som målvakt. Du slänger dig.
Man slänger sig åt fel håll.
Direkt slänger man sig långt som fan in i en garderob.
Men för att jag menar, slängde du dig? Jag slängde mig. Ja, jag tyckte han slängde sig. Alltså det är sånt jäkla laddat ögonblick. Ja, jag tror inte folk riktigt så här, vänta nu. Försökte du inte ens ta den där kulan?
Det gäller då, om man ska rädda sin fru från en kula, så är det som en straffläggning med fotbollsmålvakt. Om man står kvar och försöker utläsa var kulan hamnar, då har man ingen chans att hinna till bollen.
Nej,
så att man, det måste slänga sig in.
Man chansar, så att man får stå. Men det är en svår grej att sälja in på begravningen sen alltså. Alltså om du sa att min fru
jag
är död.
Jag låg redan, jag slängde mig för tidigt.
Ni vet ju vad statistiken säger va. Jag lyssnade på Buffon en gång. Han sa att man måste chansa i ett hörn. Och det gjorde jag, så fort jag hörde skottet så bara rusade jag ut i lokalen.
Det är också väldigt pinsamt tror jag att ha slängt sig och det inte är någon som skjuter. Alltså,
att ligga där i tystnad.
Man framstår som så himla nojig och liksom överdriven som person.
Du får inte vara så rädd för pinsamheter att du... Jag menar, det är ju bättre kanske att vara så än att missa.
Det är bättre att ha slängt sig 100 gånger.
Under samma liksom... middag på restaurangen. Falskt alarm igen, grabbar. Jo, jag tänkte prata lite, jag pratade här innan vi drog igång idag bara att jag fick ju provspela då för den här rollen i min egen podcast. Vilket jag tycker det är så man ska jobba. Alltså man vill ha rätt, som du sa, rätt man på rätt plats.
Ja men verkligen.
Värdiga människor på sina positioner. Då har jag hittat två exempel här i veckan där människor också hamnat på rätt plats. De har tvingats pröva för sina roller.
Okej. Spännande.
Ni vet vår vän Ahmed Behran, komiker.
Ja.
Han är just nu tapetserad över hela stan i den här nya filmen Hjärtat.
Mm.
Där han tydligen har väldigt mycket sexscener.
Jaha.
Jag skulle gärna se filmer, men jag vill inte se Ahmed ha sex.
Ja, det är fel film för dig.
Exakt,
det hör jag direkt.
Ja. Hans motspelare och hon som också har gjort filmen heter Fanny Mithelius. Hon har huvudrollen mot Ahmed och har också skrivit filmen.
Hur framgår det att det är väldigt mycket sexscener?
Alla recensioner pratar om att det är väldigt mycket sexscener.
Det räcker ju för dig.
Ja,
du kan inte se det här.
Nej, men i alla fall. Då läser jag DN Kultur här. Att Fanny, det är en intervju då med Fanny som har gjort filmen, skrivit filmen, spelar huvudrollen i filmen och även regisserar filmen.
Jaha, oj.
Ja. Innan Fanny tog huvudrollen hade hon provfilmat nära 100 skådespelare. Men sen till slut beslöt hon sig för att själv göra rollen.
Just det.
Förstår ni? 100 då. människor.
Utbildade skådespelerskor. Ja.
Men sen blev det ändå hon.
Ja.
Det är som när Evert Taube gav ju Evert Taube-priset till sig själv först. Han har faktiskt fått ett, han gav sig själv det två gånger.
Jag tycker ändå jag gör det här
men just det, ja, det, han hade ju ändå en poäng.
Att om någon ska ha det här priset
så är det väl ändå Evert Taube själv. Det är ju nästan konstigt annars. Men ja, det nej, är lustigt
det,
ja,
det är helt rätt, men det är ändå,
det kan inte stämma till 100 skådisar som har varit där och testat. Och ingen duger.
Nej, alltså det, framförallt så är det ju en väldigt ett fint sätt att höja upp sig själv.
Ja. Det är det. Och stackars skådisar känner jag.
Ja,
att det finns så många och så få jobb så att man kan liksom bara
en stor svensk, det finns inte många svenska bra filmer som går upp på biografen. Att få en huvudroll där, det är ju jättebra. Men då att hon som skrev och regisserade tog den rollen.
Mm. Ja. Nej, men det är väl helt rätt. Men jag menar bara,
ja, om hon var bäst,
men hon
så
hade
självklart
kunnat strunta i kanske och latcha med folks tid så. Det är 100 personer.
Då står det, by the way, jag tar det här själv. Tack för att ni kom. En annan gång då.
För det är ändå hon i slutändan som valde sig själv.
Exakt.
Ja.
Jag är ändå bäst lämpad för att göra den här rollen som jag själv har.
Av hennes film.
Ja, ja visst, fine.
Ja. Ja, ja.
En annan grej då. Då är det Filip Hammar och Fredrik Wingensson har en ny film ute. Tårtgeneralen kommer strax. Säkert jättekul.
Premiär i helgen tror jag.
Är det så? Okej. Okay. En av huvudrollerna spelas av en kvinna som heter Agnes. Ja. Som också då är ihop med Filip Hammar.
Mm. Ja. Ja, jag förstår vad du...
Nej.
Det var inget tema här.
Och då läser jag i senaste Café en intervju med Filip Hammar. Så en fråga så här. Din nya flickvän har en roll i filmen. Är du orolig för nepotismanklagelser? Och då svarar Filip. Om någon skulle komma dragandes med det där, så är gränsen nästan till kvinnohat. Att man utgår ifrån att Agnes inte fick rollen på grund av sina kvaliteter som skådespelerska. Hon fick provfilma precis som alla andra.
Det är väl inte att man utgår, det är väl att man att det kan väckas en misstanke.
Ja. Nej, nej, förstår inte Filip Hammar hur korkad han låter här.
Jag tror han blir irriterad på frågan.
Ja,
för att jag är lite för nära sanningen. Ja.
Nej, men jag menar bara provfilma som alla andra. Det fick hon ju inte, för att hon har ju även legat med Filip Hammar. Om det skulle vara precis som alla andra, då skulle de ju rada upp 100 skådespelare. Och så måste alla, var och en, gå in i ett rum och ligga med Filip Hammar.
Ja,
och sen får han bedöma dem.
Men framförallt var det väl inte själva provfilmningen folk tyckte var nepotismen.
Nej.
Det var väl att han valde henne.
Ja, alltså, jag förstår ju att hon valde. Alltså, jag menar bara att, kan man inte vara lite... Man måste ju förstå hur man framstår här. Om jag har haft till exempel min fru i den här podcasten massa gånger. När jag intervjuade Sveriges 20 roligaste så var hon en av gästerna. Jag tycker att hon är en av Sveriges 20 roligaste, absolut. Men jag måste ju också medge att hade Henrik Schyffert haft en sån podcast så hade antagligen inte min fru blivit intervjuad. Det är ju inte, alltså, det är inte, jag är inte henne mindre rolig, men man framstår ju som en idiot om man påstår att det är exakt lika. Så oj, hon råkar även vara bäst. Ja, det är hon säkert. Men man kan ju inte bara strunta i det faktum att man är ihop med människor.
Tror ni Helena Bergström har gått på casting för alla Colin Nutley-filmer?
Ja, det har hon säkert.
Men det är en sån liksom vanlig psykopatidé, den här att man ska behandla alla människor likadant eller som man själv vill bli behandlad. Att man liksom inte skulle väga in några andra faktorer än att de är människor.
Behandla inte dina barn.
Det är precis
bättre
som du behandlar.
Nej.
Att det finns liksom en regel.
Men det är väl
då
en vacker tanke.
Är det verkligen det? Att man ska behandla alla människor exakt likadant. Oavsett vad de gjort mot dig. Vad du har för relation till dem. Det är ju egentligen en fascistoid idé väl.
Ja,
men vad hade varit ett vettigt svar här då? Hade ju varit, okej, din nya flickvän har en roll i filmen. Är du orolig för nepotism och anklagelser? Ja, jag förstår att folk skulle kunna tänka så.
Ja.
Och givetvis så har det ju lämpat sig så bra för Agnes att jag är ansvarig för att ge rollerna. Och då har hon ju fått en chans att visa upp här vilken fantastisk skådespelerska hon är.
Men framförallt är hon en väldigt duktig skådespelerska som inte har fått chansen tidigare. Men, för då var hon låg hon inte med regissören.
Nej, det här skulle hon inte. Nej, det här sista skulle hon inte ha sagt.
Men kan de inte tänka sig in i liksom hur sinnessjuk motsatsen är? Att de har ett liv tillsammans. Hon är arbetslös skådis. Han gör en film. Hur ska deras liksom vardagsliv fungera om han låtsas, de låtsas inte om att han hur lätt som helst skulle kunna lösa alla hennes problem.
Finns det någon chans för dig? Finns det några tjejroller i den där filmen? Ja, absolut. Ja, hur många absolut. Som helst.
Huvudrollsinnehaverskan, hon är 26 år. Jag tänker att en blond tjej.
Så vi ska såklart testa hundratals andra tjejer.
Vi ska dammsuga hela Sverige efter kvinnliga skådespelerskor.
Det här bygger ju också på att folk låtsas om att det är väldigt, väldigt svårt med att vara filmskådespelare. Mm. Att det kräver vissa fantastiska egenskaper som...
Filip Hammars flickvän inte skulle kunna leva upp till.
Nej, varför skulle hon inte det? Säg att de provfilmade 100 människor de också. Mm. Så skulle alla de 100 kunna göra den rollen. För det, jag tror inte det är så himla svårt att vara filmskådis.
Nej, det får stå för dig. Jag tror säkert att det är jättesvårt. Men
är det inte lite som den här släkten till han 92-åriga miljardären när Anna Nicole Smith dök upp på en julfest och satte sig i sin nya pojkväns knä?
Vem är Filip Hammar här då? Är det han miljardären?
Han i rullstolen.
Han gubben i rullstolen.
Ja, men jag tänker att resten av släkten satt... Det är nog inte bara ren kärlek från hennes, alltså att misstankar väcktes lite där över glöggen så här. Tror ni verkligen de är kära? Hon är 37, han är 92.
Och då sa han, 92-åriga gubben, om ni tänker så är det bara angränsa
till kvinnohat.
Oväntat, om Howard Hughes eller vad han heter, en oljemiljonär bara.
Miljardär.
Ja, miljardär, förlåt. Håller ni på med kvinnohat här?
Jag tycker det är kränkande av er att inte se.
Vad har ni för bild av kvinnor egentligen?
Men det är roligt att det är ett sånt buzzword, kvinnohat, att man kan drämma till med det. Och sen så
ja, det är, roligt,
är det inga följdfrågor på det.
Nej.
Det är som ett sånt stoppord i sadomasochism, va?
Ja.
Vilken rolig twist det skulle vara om det var en stoppord. Alltså att man står där man kör upp ett äpple i munnen på en kvinna och så bara så här, skriker hon kvinnohat. Och så bara, oj då.
Nu blir jag medveten om mina privilegier.
Ja, men det är ett bra stoppord.
Väldigt tydligt stoppord, ja.
Än att ha någon sån här kefir eller något.
Nu har den här leken utvecklats till kvinnohat. Okej, då backar jag. Då tar jag ut äpplet.
Är det sånt där kvinnohat du gillar eller är det... Oh, vi borde tagit ett bättre. Det är som att ha ajaj som stoppord nästan.
Jag kommer. Alltså då får vi backa.
Slutligen då, jag tycker också att man fastnar någonstans i den, det som du sa K, att bara föreställ er då att Filip då väljer att provspelar sin tjej, han provspelar några andra, sen kommer han hem en dag och säger så här: älskling, du gav allt vad du hade. Tyvärr räckte det inte hela vägen fram.
Ja, eller skickar ett brev med tack för din ansökan, men tyvärr har rollen tillsatts av annan. Du, alltså, klassiskt. Ja,
det är ju ungefär det de som tycker det skulle vara så himla hemskt om hon fått gå före i en kö.
Jag tycker inte att det är något fel. Jag tycker att
det är väl ingen som har ifrågasatt att Woody Allen spelar huvudrollen i sina egna... Han har skrivit filmen, han regisserar filmen, han väljer sig själv som huvudrollsinnehavare. Ingen... Fråga om det är någon form av...
Jag skulle säga att det finns nästan alltid något som går bortom... Det är ingen som frågar så här, var Scarlett Johansson verkligen den allra, allra bästa skådespelerskan? Man väger ju alltid in någon annan faktor. Till
hon säljer biljetter kända, till exempel.
Är de liksom snygga att titta på?
Visst. Och då skulle ju en sån säljvariabel skulle kunna vara... man ligger även med rollbesättaren.
Ja.
Till exempel.
Utan att det är kvinnohat.
Absolut inte kvinnohat.
Jag skulle ju döda för att jag låg med någon som kunde ge mig någon slags makt i samhället. Min tjej har ju ingen makt. Det är ju helt värdelöst.
Det är helt meningslöst sex.
Jag ligger med henne helt i onödan. Jag får ingen makt.
Men det gör dig till en väldigt fin människa.
Ja,
det att du inte har några baktankar.
Ja, det vet jag inte. Men på tal om det då, Jakob. Folk som då ger familjemedlemmar olika roller i projekt som man har, det är ju inte helt, alltså det är inte ovanligt.
Det är verkligen inte.
Det ser man ju ofta i serier. Jag menar Parneviks,
ja,
där är ju då
kan
alla
snacka nepotism.
Ja, men alla då i familjen Parnevik har ju en roll i serien om familjen Parnevik. Det är ju inte en syster som bara tyvärr har inte vad som krävs. Alla har ju då som en händelse talang nog för att vara med i serien om Parnevik.
Ja, det är väl lika i Wahlgrens värld att rollen är ju såklart att spela rollen som sig själv.
Ja.
Men där har ju också, man märker nu att fler och fler Wahlgrenar dyker upp för varje ny säsong som kommer, för man märker att fan, det kan inte vara helt fel att vara med i den där serien. Jag tror att från början var det väl bara Pernilla och Bianca som var med.
Okay.
Nu är det ju mormor, morfar, kusin. Man märker, fan, det där är ett bra ställe att synas i. Jag har ingenting emot det. Jag vill bara, jag märker bara att folk, jag vill avslöja den mörka hemligheten som inte folk riktigt verkar ha förstått. Jag tror att folk sitter hemma i bostadsrätten i Borås och tänker, jag har min sura sambo, jag har mitt tråkiga liv, jag har mina meningslösa barn. Jävla vad roligt de verkar ha hos Parneviks.
Ja, just det.
Ja, det är en sån flykt. Ja,
benägenhet då. Men tror du inte även lite som att följa en influencer, följa en instagrammer, följa en youtuber, herregud, är det bara jag som har ett helt värdelöst svartvitt liv liksom? Man jämför sig. Och då tänkte jag att vi här idag skulle visa med ett litet experiment hur enkelt det är, och jag ska liksom då avslöja lite, som, kommer ni ihåg, det var en magiker som gick in och gjorde ett program i tv där han avslöjade trixen.
Ja, just Penn & Teller var det, va? Jag jobbade ju mycket så.
Ja, just de blev väldigt hatade då, hatade resten av
community. Ja.
Det tror jag kan bli här.
Okay. Aha. Av familjen Wahlgren och
hela TV-Sverige.
Okay, yeah. Inte titta på det.
Jag gör en K. Svensson.
Ja. Du bränner broarna.
Jag bränner alla broar till alla former av möjliga TV-chanser, men det gör jag med glädje för svenska folket. Okay. För man ska inte tro att de har det så kul som de har det.
Nej.
Jag tänkte här helt enkelt bara visa hur de agerar, hur de här produktionsbolagen gör för att göra de här scenerna så mycket mer spännande och roligare än vad de är.
Mm.
Och då tar jag K och Messiah till hjälp. Vi ska nu ta en fiktiv scen där vi låtsas att vi följer med er på en stor stand-up-turné.
Ja.
Ni är ute på en enorm sån här Schyffert och Lindström-turné.
Mm.
Stand-up-showen Grabbar som flabbar.
Ja. Bra namn.
Bra namn, ja.
Det är bra namn.
Ja.
Säljer.
Verkligen.
Man förstår. Det är två
hemsk publik. Det är en ishall full med sådana.
Ja, men det är ishalls turné. Turnén.
Så det här mycket är sån pack, snus och kepsa på svaj och kvinnohat i den arenan. Så man kan nästan ta på det.
Ja, men jag tror det luktar lite kvinnoparfym också. Lite svanktatueringar. Man ska gå och kolla på... Nu är de i Västerås.
Yeah.
Ska vi gå och kolla på Grabbar som flappar?
Ja, det kommer ett tjejgäng och vakterna säger så här: håll ihop nu, tjejer.
Gå inte på toaletten.
Gå två och två. För det här är K. Messiahs publik. Nej, men det är ingen monster truck turné ni är ute på. Det här är ju intellektuell humor ni håller på.
Ja, jo, det är det ju.
Men det är bara att Grabbar som flabbar tror jag är lite, ni blinkar lite ironiskt med.
Yep.
Ja, det är ni som har valt,
ja,
såklart.
Ja, men den kanske är mer så intellektuell.
Men jag tänker mig att det är en stor turné. Det här, det är om några år alltså, när ni säljer ut i ladorna.
Ja,
ja, just det.
Nu ska vi, jag tänkte att vi lite improviserat skulle vi bara spela upp en scen här. Sen ska jag ge er varsin nyckel som gör att folk förstår hur de här TV-programmen jobbar. Ni har kört, det här är backstage Västerås.
Yep.
2000 pers har redan kollat in eran show. Och K kommer backstage till dig, Messiah. Och han har glada nyheter att TV4 har bestämt sig för att spela in föreställningen Grabbar som flabbar. Och som ska ha premiär då på TV4 på juldagen.
Oj.
I år.
Oj,
det är stort.
Ja, det är många som
ser. TV4 bästa sändningstid liksom, 20.00.
Yep.
Det lilla abret då är att K har av produktionsbolaget fått reda på att man kommer då ha K, och man tyvärr kommer Messiah inte vara med i själva TV-delen av turnén. Man kommer ersätta honom med David Batra.
Ja, vem ska klippa in honom?
Nej, vi spelar, man spelar in i Eskilstuna om några veckor. Men det är ändå kul för Grabbar som flabbar turnén att hamna på TV.
Just, fast det är då bara grabb som flabbar. Alltså det
är, ja, men David Batra är ju en ny grabb. Så K och David. Jag kör bara en liten vignett här, alltså, så drar vi igång här. Det är backstage.
Ja.
Det är
jag kommer in.
Du kommer in, Messiah är nöjd. Det är stämningen backstage efter en fullsatt stand-up-show. Och du har den här lilla nyheten då. Så.
Någon slags djungeltema.
Nej, det här är mer bara... det här har ingenting med det. Ni får ju välja såklart när ni gör tv.
Bara, ja, vilken vignett vi tar.
Googlade du vignett?
Nej, jag bara tryckte...
Du bara tryckte på telefonen och så startade...
Senast spelade låt.
Okej. Okay. Men säg, håll i det nu.
Ja.
Nu har jag har riktigt bra nyheter.
Oj då.
Ja. Jag pratar just med ett produktionsbolag och det är klart att TV4 köper in Grabbar som flabbar.
Otroligt. Wow.
Ja, alltså, det är juldagen.
Ja. Oh.
Bästa sändningstid. Ja. Alltså vi, det kommer bli så stort det här. Det är en liten grej.
Vet du vad, innan du säger något, jag verkligen, för att just juldagen är ju så att mina barn kommer.
Ja, det är, ja, men dina barn kommer verkligen titta på det här.
Ja.
Men och det är bra att du sa det, för att det är en liten grej som
var... Jag precis också, för jag hoppades lite på att de skulle köpa det, för jag har precis köpt det här sommarhuset. Som
ja, precis. Och bra att du sa det, för att det är en liten grej. Och jag ska bara säga innan jag säger det, ska jag säga så här, jag var stenhårt där.
Det är du alltid.
Jag sa liksom, men det var en dealbreaker för dem, och det är att vi gör som vanligt liksom att jag går ut, kötta på.
Oh. Som du gör
kötta
det.
På.
Yes.
Kötta. Paus.
Ja.
Sen kommer Batra.
Vad sa du där? Vad hände där? Det var Batra.
Batra kommer. Vi, för att de sa att vi behöver liksom... För de sa så här att vi älskar Messiah.
Ja.
Men vi behöver någon som liksom... någon som liksom... någon som aldrig liksom missar.
Nej.
Så att vi tar Batra i andra halvan.
Ja, okej. Okay. Så att med, ja, istället för mig då kan man säga.
Ja. Ja, rent matematiskt blir det ju istället för dig.
Ja.
Så att, för att ni, ja det blir ju han istället för dig.
Ja, men det är samma tema.
Det är samma, det är ju grabbar som flabbar.
Ja.
Och,
ja,
men bara tänk vad det gör för liksom varumärket grabbar som flabbar.
Ja, verkligen.
Miljonpublik. Det är ju fyra.
Jättekul.
Juldagen.
Ja, och då, nu är det en producent som står och viftar här.
Ja, där är den scenen klar.
Ja.
Och så här jobbar man då i den här typen av program. Men... skillnaden är, för det där hade ju hänt på riktigt om ni hade varit med om att ett kamerateam bara följde med.
Ja.
Men när man gör Wahlgrens värld och Parneviks och han, mångmiljonären i Södertälje och de här programmen, Ullared, då har man ju med sig en regissör.
Okay.
Ja. Som kommer med små instick, små, var lite mer sån, känn lite mer så, tänk lite mer. Ola Conny, gå fram till de där tanterna som testar BHR. Alltså man skapar dramatik. Man skapar situationen.
Just det. Mm.
Så nu tar vi och gör om den här scenen exakt på samma sätt. Mm. Men då kommer jag med regi till K då, att du är skadeglad den här gången. Det är enda skillnaden. Så det är exakt samma sak som har hänt. Du är skadeglad och Messiah är lite bipolär. Du, känslorna är lite mer all over the place.
Ja, jag förstår. Okay.
Du kändes inte som att du
Nej, jag är ganska nedtonad som person.
Ja, men exakt. Och det vet man om. Ja. Och det är ju Wahlgrens och Pörnevik. Men då har man någon som är där och piskar upp liksom ny. Så att det blir mer drama. Just det blir mer liksom på riktigt här. Mm. Så att fullsatt, Västerås, folk, publiken, grabbar som flabbar.
Det är jävla...
en gång till. Nej, det blir ingen en gång till. Ni är inga jävla sellouts.
Jag får ju då lite den här känslan som när jag gick i någon slags dramakurs i gymnasiet, att jag hade väldigt vånda inför varje onsdag då, för att det var så obehagligt.
Det är obehagligt.
Improvisation och sånt där tycker jag är väldigt.
Ja, det är fan man är inte bra och sånt där. Men där, tänk det här är ju ska det bli ett TV-program av grabbar som
flabbar. Okej, men jag gör det ändå.
Ja. Det är juldagen, det är TV4.
Ja, det är det. Ja. Lite ny vignett nu då.
Ja, det är samma. Jag har bara kommit lite längre. Ja, det är vi.
Oh, vilken jävla show, va?
Ja, verkligen.
Ja.
Okej.
Okay. Ja.
Men du, jag har jättesuper, alltså svinglada nyheter.
Yes!
Alltså, riktigt roligt nyheter fick jag. Jag snackat med TV4.
Ja.
De tycker inte om.
Jag tycker ibland att det är mycket skit på den här kanalen.
Ja, men det är det verkligen. Ja. Det är det verkligen.
Men det är också mycket bra.
Ja, de har roliga program med. Men det är de vill ha grabbar som flabbar.
Yes!
Ja, det är roligt.
Yeah!
Att det är så himla kul. Och jag har extra glada nyheter.
Mm. Alltså extra glada nyheter.
Först blev jag glad när de sa så att de vill ha grabbar som flabbar. Men sen släppte de liksom... bomben.
Okay.
Som kändes så himla himla rolig för mig i alla fall.
Att
de sa att de tycker du är inte dålig men svag. Det tyckte jag tyckte det var intressant att höra. Att få en sån utomståendes blick på vår show. Så det tyckte jag var väldigt roligt. Så att du är inte med.
Nej.
Och det tyckte jag kände så här. Vi har en stark show. Hur kan vi göra den starkare? Ja. Ja, fimpa Messiah. När de sa det, jag bara, det stämmer, det är sant. Vi tar in Batra istället.
Batra, det är han, den här indiska killen.
Ja, David Batra. Så det tyckte jag kändes väldigt roligt.
Ja.
Vad tycker du?
Nej, jag vet inte. Det känns ju som att livet på någonstans förlorar någon slags lite mening. Och
riktning och så.
Ja, det är precis för...
kan vara skönt för dig också. Men det är också skönt att liksom att vi tar nästa viktiga steg.
Yes!
Ja, det yes! känns roligt, för det är bra för varumärket. Det är bra för båda också.
Kanon för varumärket, tror jag. Att det blir så riktigt... Oj.
Ja, för de var så här, vad säger Messiah nu? Och jag sa så här, skit i han.
Och där har vi en
där går man ju till nästa scen liksom.
Det framstår ju lite som att, är det här helt plötsligt eller är den alltid så här skadeglad? Alltså, för att annars blir det som ett karaktärsbyte.
Ja, men det kan man liksom laborera lite. Men jag tror att man ska ha, har man liksom JR som K lite kliver in i här liksom, att han alltid har, han tycker det är lite härligt att klämma åt folk.
JR Ewing.
Exakt, nu backade jag bandet.
Ibland så kommer Jakob med referenser som har lite, några
som man får googla. Alla har väl JR. Ja.
Om inte, gå till KB och läs lite mikrofilm.
Hörde ni det, Instagram-ungdomar?
JR.
Men jag tänkte faktiskt på idag när jag gick hit att jag trodde inte det skulle göra något med mig, men vi är ju i liksom, är detta DN-skrapan?
Ja.
Kan man säga det?
Ja, det är det ju.
Jag tyckte ändå att det var lite speciellt att vara, det är ju väldigt mycket inne i värmen, kan man säga. Eller också inne på liksom motståndarlag, mitt motståndarlags planhalva.
Har du varit där förut?
Nej, aldrig.
Nej. Det är ganska speciellt. Jag gjorde praktik när jag var 15-16 år på Expressen. Jag kommer ihåg hur det var väldigt, kändes väldigt stort för mig att gå in och åka upp i hissen.
Ja, för jag tänkte så, vad gör jag? Jag var lite så ståsad, vad gör jag om det kommer någon som jag verkligen hatar och som hatar mig? Om jag får syn på någon nu i kafeterian, vad gör jag liksom? För att det är lite, det är ju nästan, DN har ju blivit någon sorts så här... Alla alternativa då, eller alla som sätter allt framför sin verksamhet, det är ju liksom hatobjektet nummer ett, DN. Och det är det ju också för mig.
Yeah.
Och jag odlar ju det väldigt mycket. Jag tänkte, undra, vad gör jag? Jag ser Volodarski nu. Jag tänkte på alla gånger jag liksom kallat han ärtgärna, den här typen. Och jag tänkte på, jag har ett...
Blir du orolig då att du inte ska våga vara helt ärlig med dig själv?
Att du inte kan gå fram och skrika ert.
Ja, men grejen är nog att jag skulle vara tvungen att liksom bara ta på mig den typen av scenkläder och kanske gå fram och så här, tackla han lite lätt. Så här, bara gå
i kön till kafeterian då.
Ja, kanske om han, jag ser att han går med en bricka med kaffekoppar på och går fram och liksom... Bara råka gå in igen lite.
Ja, men det vaknar någon högstadieelev i.
Ja, lite någon så här konstig... någon sorts mellanting mellan mobbare och mobboffer egentligen.
Ge igen mobboffer.
Jag kan ju inte säga att jag är mobbaren i hela DN är de jag liksom går på.
Nej, för de har ju större... större makt.
Större megafon.
Jag håller ju också på med ganska lågintensivt näthat mot enstaka DN-journalister. Mm-hmm. Jag har ju vissa som jag hatar extra mycket.
Okay.
Hur sker det kriget rent?
Det är att jag går in på deras sociala media om de inte hunnit spärra mig. Och så,
vilket otroligt det sa.
Ja, de blir fler och fler som väljer den lösningen.
Tacka nej till kommentarer.
Och så, om det är någon som lagt upp någon sån här lite ledsam uppdatering på Facebook kanske. Nu har jag lidit av sömnproblem i över ett års tid och det är så himla jobbigt och folk förstår inte mig. Då lägger jag så här den här gapskrattande emojin. Och så utmanar jag mig själv lite hur...
Så alla andra bland alla hjärtan och tårar så dyker helt plötsligt upp en superglad emoji.
Den är så gränslöst gapskrattad.
Ja, det är en hysterisk människa.
Grabbar som flabbar nivå på den.
Ja, alltså. Det är det.
Så tänkte jag det, att det är ju, det är också, det går inte att kalla, jag tycker det är själv så listigt, för det går liksom inte att säga att det är näthat.
Nej, det är ett subtilt näthat.
Jag tycker det. Så tänkte jag det, jag har ju aldrig behövt se den här kvinnliga journalisten i ögonen. Tänkte jag, tänk om Kajsa Heidel skulle dyka upp.
Vad skulle jag göra? Jag vet inte vem det är.
Nej, det är kvinnor. Jag går in och näthatar med jämna mellanrum.
Men jag
är ju inte rädd för kvinnohat.
Nej, det har jag förstått.
Det är ju inte skillnad på person och person heller. Könar inte någon.
Nej, jag gör inte alls det. Men så hade jag liksom en annan kvinnohatisk spaning. Mm. Jag såg jag var inne på Linnea Claessons Instagram.
Det är alltså handbollsspelerskan och debattören driver Instagramkontot Assholes Online, va?
Precis.
Mm. Ja, hon har väl seglat upp och blivit någon form av nästan någons go-to för alla såna här morgonsoffer att ringa om det har hänt något liksom nätmässigt.
Precis, hon började med att hänga ut killar som beter sig illa på internet.
Ja,
och nu är det mycket mer bara bilder på henne och folk som likar de bilderna. Mm. Jag har liksom absolut inget emot Linnea Claesson. Jag tror inte det i alla fall. Hon är sån...
Kan du lägga en sur gubbe på en bra bild på henne?
Nej, hon liksom engagerar mig inte tillräckligt mycket. Jag har liksom det är inget krig som pågår där.
Nej.
Så jag kan liksom med sunda, friska ögon följa hennes Instagram. Så hade hon lagt upp en bild där hon liksom stod på en gata i Stockholm. Det var nog en pressbild nästan. För den var väldigt snyggt tagen och hon har sitt regnbågsfärgade hår. Och hon stod så med den här svarta pantrarna knutna näven i luften. Och så stod det så här rätt kaxigt att här står jag och jag liksom backar inte en millimeter.
Wow.
Ja, det var mycket power i den bilden.
Backar inte en millimeter.
Och då tänkte jag på det liksom... Då vaknade ju en liten lust att näthata henne då för den bilden, för att säga.
Men alltså, okej. Hur tänkte du då? Vad menar du att det här
väcker? Jag tyckte ändå, vad fan är det? Det du backar inte.
Men det...
Vad betyder det att hon älskar samhället precis som det är nu? Eller vad är det hon inte backar från? Vad är det här?
Kanske hon backar inte för att stå upp för sina åsikter.
Nej, precis.
Hon rör sig inte.
Vad är de? Men är det så farliga åsikter hon har så att någon skulle kunna kräva att hon backar från dem?
Ja, men det är ganska mycket kanske med det här att hon hänger ut män och tycker att...
Ja, men jag tror inte ens hon hänger... Jag tror att hon är en sån som liksom blurrar namnen också. Så att det är inte riktigt den här allra galnaste metod.
Tror inte hon får mycket skit från den här grabbar som flabbar-crowden?
Kanske. Kanske får hon det. Det väcker ju en liten lust att näthata hos mig också. Men så tänkte jag på det att man alltid talar om att hon får mycket, för mycket eller extrema mängder näthat. Mm. Och jag tvivlar liksom inte på att hon får näthat. Men det är ju ändå en väldigt ny företeelse, näthat. Sociala medier har ju inte funnits så länge och hon har inte funnits där så länge. Det är ändå intressant att när det inte finns liksom något att jämföra med, att man ändå vet vad som är mycket näthat. Det skulle kunna vara så
att... hatats i stugorna rejält mycket mer.
Ja. Hon kanske får lite näthat. Det vet vi ju inte, för det finns ingen...
Jämfört med vad?
Jämfört med vad, ja. Med det sagt, Linnea Claesson kanske får jättemycket, jätteallvarligt näthat också.
Jag tror att hennes roll är superutsatt. Jag tror att den typen av kvinnor kan driva vissa män i samhället vansinniga. Alltså jag har givetvis ingen inblick i hennes mailbox, men jag har ingen anledning att tvivla på att hon får enorma mängder med obehagligheter i sin...
Man vill ju gärna tro...
Även om jag ser på dig att du ser mitt liksom ut.
Vill man inte tro att det är lite som i när man pratar om så här, mansrollen, att ja, det ligger i alla mäns natur att göra den här. Ja, men är det inte vissa män? Alltså det är vissa män som utmärker sig väldigt mycket, och då ska då bli någon form av kollektiv bestraffning i det här läget. Ja. Och som du sa med din... Att du sa, ja, det här är typiskt snubbar.
Ja, precis.
Jag och tror så blir man såhär, nej men är det så himla typiskt?
Är det så himla typiskt, ja.
För... Ett litet gäng väldigt engagerade troll.
Mm. Ja, men vad ska jag säga? Hon borde ju vara lite konstigt tala i termer av tacksamhet kanske, men hon hade väl inte haft någon karriär om det inte var för näthat.
Men att hon har baserat lite av sin karriär på det som hon har fått till sig. Ja, det får man ändå säga.
Ja,
nätrollen är lite för Agnes, alltså Filip Hammar är som nätrollen då.
Jag tror att om nätrollen verkligen vill ha bort henne då, så skulle de kanske sluta näthata henne egentligen.
Skicka tomma mejl. Vilken jävla mind faktiskt skulle vara.
Tummen upp.
Ja, bara
tummen. Leif.
Nybro.
Bengt säger toppen jobb. Fortsätt så.
Jag begriper mig inte.
Men bli inte ett
på...
asshole online där. Hamna inte i hennes. Nej, men för jag vet att Kalle Schulman ville ju hamna på 1337 likes Instagramkonto tills han hamnade där. Då tyckte han det var väldigt upprörande.
Jag trodde med att han blockade henne. Så man ska inte alltid be om det. Jag tänker bara det vore roligt om man går härifrån så ser man på den assholes online. Att du är den enda som är outad med namn. Och du bara skickade en sån gapskrattande smile. Ja, apropå hat, jag ska bara avsluta här. Jag var uppe och åkte skidor i helgen. Och med mina barn, de börjar bli bra på att åka nu. Så att det är härligt så. Men så vill jag ha ett sista åk. Jag tycker det är rätt skönt att sitta i en sån sittlift själv.
Är ni färgsynkade familjen? Jag bara vill få bilden.
Nej.
Klädmässigt.
Nej.
Ni har inte köpt in samma...
Nej
bra.
Nej. Men innan vi skulle åka hem så ville jag bara ha ett sista sånt sittlift-åk. Jag tycker den, liksom, de 10 minuterna man sitter själv där uppe i liften. Härligt. Och då gjorde jag, för er som inte åkt sittlift, det är ju då, i den här är då 4 rader bredvid varann. 4 stolar bredvid, alltså man står 4 stycken bredvid varann.
Och så åker alla upp?
Ja, men då står jag själv där, jag breder ut mina skidor, står i mitten. För att jag vill, och så vill jag markera då att det här är nu jag och jag själv. Min familj redan, de sitter i kaféet, så det är jag själv som står i kön.
Nu åker jag upp själv.
Nu åker jag upp själv. Jag står, går fram till den här grinden som ska åka upp, så kommer min korg. Precis då när jag ska börja staka fram för att sätta mig i korgen, så kommer några jävla dårar alltså. Då är en familj på varsin sida om mig och svischar upp bredvid mig.
Ja, de tycker att det är bättre att fylla på.
Ja. Det är ingen kö. Nej. Ingen kö. Det kommer korgar hela tiden. Vad är det här för jävla då?
Vad är för mänskligt beteende?
Nej, men jag förstår nu. Så det blir då mamma, jag, asstörig pojke, pappa i en liten tight vagn i 10 minuter upp.
Du blir helt plötsligt någon form av adoptionsbarn.
Nej, men det är vidrigt. Och jag hör mig själv säga för i helvete, lite för högt. Så att de hör mig.
Ja.
Men sen måste vi ändå sitta då tillsammans i 10 minuter bredvid varandra. Och jag förstår bara inte ens, vad är det som... Varför kan de inte... Vad är
så
det
de pratar över ditt huvud om familjeangelägenhet?
En sån unge med såna bokstavskombinationer bredvid mig. Ja.
Som jag vill inte ha pasta bolognese.
Ja. Den dialekten också, den värsta dialekten.
Ja.
och det jag gör då, jag tänker så här, hur ska jag ta mig ut det här? Hur ska jag markera för dem? För jag har ju heller inte, som du pratar med DN där, DN-personerna, om du träffar dem.
Ja.
Jag har så mycket jag skulle vilja säga till dem.
Ja.
Men jag kan inte få det ur mig när jag väl sitter bredvid dem.
Du ska formulera det skriftligt.
Jag kan göra det att prata om det i min podcast.
Ja, det kan några
dagar senare.
Ja.
Det kanske är det bästa också.
Ja,
men det är ändå jobbiga 5 minuter där i liften. Om du...
Jag vet. Och jag har redan sagt för i helvete, lite för högt. Så att de vet ju att det skaver ju lite grann.
Det är rätt kul att se också de här dinglande, tomma korgarna bakom er. Som åker en efter en.
Ja, men det var verkligen så. Det var en söndag, det var ingen folk i backen. Det var helt otroligt. Alltså, ingen kö. Och det jag gör då, det är att jag blundar intensivt.
Ja, det är som en markering.
Ja, är det tydligt?
Är det din skrattsmiley där?
Var det, ja, det är nog...
Alltså förstår jag sitter alltså...
Märker du att de känner att din inre ilska sipprar ut i korgen?
Jag tror det.
Tror? Ja, du ser ju inget.
Nej,
du
blundar. Ju. Ja. Men det är det konst? För jag blundar och hummar lite så.
Mm. Det är ganska milt tycker jag ändå. Jag tycker när du sa liksom väste för i helvete.
Ja.
Där har du ju liksom redan... En väldigt stark markering.
Ja, det gjorde jag.
Om du hade tagit upp din telefon och låtsas fått ett samtal
och berättat om
och
det.
Sen började liksom kommentera.
Ja, det var en tanke jag hade.
Vet du vad som hände med alldeles nu?
Jag skulle åka själv och så kommer det några riktiga. Alltså jag har inte
man enough.
Nej. Men,
du hade ju inte kunnat komma ner till ISIS med, hörni grabbar, det här med att spränga sig själv i luften, gå in i folksamlingar. Fan, jag har en annan grej. Den är irriterande. Den sprider sig och ni slipper ta livet av er själva.
Ja, men sen berättade jag det här för
min... Blunda och humma i folksamlingen.
Sen berättade jag för min fru då. Hon tyckte nästan att det var jag som var den konstiga.
Var du märklig?
Ja.
Men... För att du stör, att det inte bara kunde vara... Hon tycker, var normal, sitt, och
upp. Det står ju att man ska åka upp 4, ja exakt.
Ja, de gjorde rätt. Då blir du arg igen då.
Halva bilresan hem var jag arg.
Ah,
det är ju problem.
Vilken
alltså.
Gubbe du är alltså.
Är det?
Ja. Men något jag gör i sådana situationer, det är ju liksom att twittra väldigt aggressivt om det.
Mm.
Eller liksom försöka vara rolig. Mm. Liksom så att man får liksom den kanalen ut.
Ja.
Om det är liksom körigt i bistron och sånt där på tåget, att man liksom twittrar kanske 20 olika tweets om vilken idiot som står i bistron.
Ja.
När han står i bistron, ja, alltså precis. Du live-twittrar.
Ja precis, man live-twittrar, men han läser ju inte.
Nej, troligtvis inte.
Det hände mig ifrån en gång att jag, när man köper öl, starköl i bistron, så öppnar de ju alltid den.
Så, man så att man inte ska ta med
ska
den
köpa
hem.
Köpa med sig fyra sådana 70-kronorsburkar. Och det är lite, lite förnedrande, en påminnelse om vilket land man är. Ja. Med det här lilla pyset.
Vi litar inte på dig.
Så twittrade jag om det, vilken liksom sopa som stod i bistron och liksom hur förnedrande det måste vara att ha det jobbet och var den som,
om han som jobbade där.
Ja, alltså. Precis. Ja. Och att jag minns han hade köpt med mig egna starkhetsburkar som jag tänkte hälla i mig. Men då
hashtag SJ eller försökte du?
Ja, nej, jag försökte inte göra mig så påkallad. Nej. Men hon som stod i bistron följde mig på Twitter och hade tråkigt, stod och läste. Så hon svarade glatt att hon tänkte se mellan fingrarna att jag drack medhavt starköl på tåget.
Ja, men det var ju charmigt.
Ja, det var väldigt charmigt. Men jag tror inte jag gick så hårt åt henne. Det var nog mer systemet då, med att man inte får dricka sprit på tåget om den inte öppnar av den.
Maximal otur om någon i familjen i korgen hade följt dig.
Jag såg på dem att de visste inte ens vad Twitter var.
Nej.
Du skulle kunna liksom ta upp telefonen och fota dem. Bara som en så psykig grej och sen ha 3 minuter kvar tillsammans. Det ska jag börja göra. För att psyka ut
folk. Vad
fan ska du med de här bilden?
Jag börjar ta 3 sådana bilder på de här och skicka dem till Linnea Claesson. Här är 3 jävla assholes som kan hänga ut.
Ja, men sen,
jag backar inte en millimeter.
Och någon fråga sådär, vad håller du på med? Att man bara rabblar sina juridiska rättigheter. Att jag är fulla rätt och fota vem jag vill.
Ja, men det var kvällens avsnitt.
Nu har ni fredagspuls.
Nu går ni ut.
Nu är testosteronet högt.
Nu kan ni byta till musik.
Vi drog på lite längre avsnitt idag för att ni verkligen skulle komma in the mood.
Ses på Harrys.
Ni ska ha en sån after ski turné tycker jag. Men ni bara åker runt.
Jakob pitchade faktiskt att vi skulle göra det på sportlovet. Någon slags podd uppe i...
Ja,
tror det är ju grabbar som flabbar.
Ja. Nu har ni puls allihop. Ni kan följa K. Svensson på... Vad följer man dig? Twitter?
På Twitter heter jag katlund81 och på Instagram heter jag K. Svensson Past and Future.
Följ Freakshow på Facebook. Följ mig på att med Messiah Hallberg på Instagram, Twitter och Facebook. Följ Jakob Ökvist, att Jakob Okvist.
Fortsätt ge oss 5 år på iTunes reviews.
Ja, men det är trevligt. Ja. Skriv gärna korta, härliga omdömen om oss. Ni kan se mig live i Malmö 14 mars, Landskrona 15 mars och på Raw i Stockholm den 17 mars om ni har lust med det. Det finns nog biljetter på horslippa.se eller något sånt där, horslippa.com.
Ja, tack K.
Ja, tack, det var roligt att få komma hit.
En fredag kväll.
Ja, det var kul. Försök att ta det ut ur DN-skrapan nu utan att uppröra några DN-skribenter. Björn Wiman, han gillar inte heller va?
Nej.
Bengt Olsson, det är bara att droppa namn här. Ja. Vi ses i fredagsnatten!
Vi ses på klubben!